veckans fredagssnack.
Vi ska fortsätta att prata här tillsammans med Melinda Lönnberg som är grafiker och kulturarbetare. Och Lena Selén, journalist och mycket aktiv i museet Igor i Degerby. Och jag ska sådär försöka någorlunda kortfattat sammanfatta nästa ämne som handlar om ekologisk odling. Jag kom in på det med tanke på att Närbild i Yle 5 har haft inslag här om att nästa år blir väldigt tungt för många jordbrukare eftersom Lantbrukscentralen har bestämt att skjuta upp nästa års utbetalningar av EU-stödet till 2016. Man får bara 20% nästa år. Och samtidigt som Yle 5 berättade om det här så var också på sociala medier börja spridas mycket om ekologisk odling som fanns i Svenska Dagbladet i Sverige. Att det är ekologisk odling, alltså i vägen till svält. Det var fyra herrar vid Sveriges lantbruksuniversitet som har skrivit en bok, Den ekologiska drömmen, och de har då skrivit också ett debattinlägg då i Svenska Dagbladet där man då kritiserar ekologisk odling och säger att man inte får bättre livsmedel och inte en bättre miljö heller om man köper ekologiskt odlad mat. Och att de inte heller giftfria och inte heller nyttigare än konventionellt odlad mat. Och de funderar att om man då till 100% skulle övergå till ekologiskt jordbruk, så vad innebär det? Och då menar de här herrarna att vi bara kommer att producera hälften så mycket mat på den åkerareal vi har idag. Skördarna minskar med 30-60%, och det betyder också svält i världen. Och man måste också, och för att då liksom kompensera det här bortfallet, så måste man odla på en betydligt större åkerareal än idag. Och den är ju en begränsad resurs, så det kommer ju att betyda att man måste någonstans i världen börja med att fälla skog. Och det sen i sin tur leder till att växthusgaserna ökar. För den här konventionella grödan tar i alla fall upp betydligt mera koldioxid. Och de föreslår då att man inte ska liksom satsa lika mycket på ekologisk odling som man gör idag, utan att istället ha ett vetenskapsbaserat jordbruk utan ideologiska förtecken. Det var ungefär så här en någorlunda kort sammandrag av ekologisk odling. Lena Selén och Melinda Lönnberg, den här, ni nu?
Den här ekologiska odlingen har ju på något vis varit en religion, en ganska skuldbeläggande religion. Varje gång jag har gått i en mataffär så jag tittar på den här ekologiska grönsaksdisken, så har jag haft jättedåligt samvete, för jag handlar inte där. Dels tycker jag inte att de där produkterna alltid ser fräscha ut, och dels så är det ganska mycket dyrare. Så att jag har hela tiden haft dåligt samvete. Och det känns ganska skönt nu när man plötsligt blir av med den här skuldkänslan.
Om det är så som de här herrarna säger, men å andra sidan är de från
Sveriges. Det är ett faktum att det här icke-användande av det där kemiska bekämpningsmedel och så vidare, så leder ju till bland annat en förhöjd risk för mögel. Och mögel är inte alls något så där förfärligt hälsosamt. Och det där, dessutom så har vi ju inte här i det här landet sådana odlingsförhållanden som egentligen lämpar sig för ekologisk odling. Vi ligger ovanför 60:e breddgraden, det är väl bara på Hangöudd och Porkalaudd som man är liksom lite på rätt sida om gränsen. Det här är någonting som säkert lämpar sig för Tyskland, till och med för Estland bättre. Men egentligen lämpar det sig inte för oss. Och dessutom så har vi myndigheter i det här landet som följer varenda bestämmelse och övertolkar den till punkt och pricka, vilket har gjort livet jättebesvärligt för de ekologiska odlarna. Och så det här är liksom en sak. Och sen det här företagsklimatet i vårt land. Det gäller jordbrukare, det gäller andra företagare. Våra småföretagare i Finland flyttar nu över till Estland, därför att byråkratin är enklare och mer logisk och inte lika skuldbeläggande. Alltså varför har vi de här skuldkänslorna och det här straffande systemet överallt?
Det är ju ett skuldsamhälle vi ganska långt lever i, och det har nu sina anor i diverse kulturer och så vidare. Men för att jag tänkte säga just den här, att jag tror att här är en kulturkrock. Tänker man tillbaka 100 år, så hade alla nog kanske lite eget litet fält där och gjorde det själv. Nu talar vi alltså om massproduktion. Jag är helt för att jag mår bra av ekologisk mat. Jag har tyvärr inte råd med det så mycket som jag skulle önska. Och jag ser logiken i det här. För som sagt, vårt väder här tillåter inte på samma sätt eller i samma mått eller i samma mängd. Och när det är massproduktion, så finns det vissa faser av produktionen för att, som har behov. Och just det här som att, att jag har varit lite sur på det här att ekologiskt, där finns inga gifter. Och tji fick man sen ofta. Och då känner man ju sig lurad. Det är ju inte heller trevligt. Mm. Att här är en kulturkrock mellan det som vi hade då. Det här logiska att man har det på bakgården, man går ut, man odlar ekologiskt. Det är det som man vill ju. Man vill ha ren mat. Och sen kommer hela automatiseringen av allting och stora maskiner, nya kemikalier som inte testade tillräckligt långt och så vidare, som nu är mera testade och man vet vad de gör. Men då var det liksom, halleluja, vi får bort de här kräkena, mögle, allting. Det var ju en revolution. Och många mer människor fick mat tack vare det. Så här finns både för- och nackdelar. Här tycker jag nu att just det, det är ganska strukturellt problem. Det måste säga just det här att det här, i Tyskland, som du säger, precis, där passar det. De har annorlunda klimat.
Men fortfarande så sjunker ju också mängden mat som man producerar, vilket betyder att, att människor får inte, det finns inte riktigt mat till människor.
Men överhuvudtaget så förstår jag inte den här aggressiviteten mot jordbrukare. Mm. Den är ivrigt påhejad av de gröna också, särskilt. Och det förvånar mig ännu mer, för de borde ha samma intressen.
Ja,
men det där, man vet inte om man tar inte reda på och man bryr sig inte. Och det där är en sån här sak som att nu, det finns fortfarande en ideologi som går ut på att de där hemska jordbrukarna, de ösar hur mycket bekämpningsmedel som helst och det är hur mycket farligheter som helst. Det har de inte råd till idag, för bekämpningsmedlen är jättedyra.
Ja.
Och dessutom vet de, jordbrukare idag är rätt utbildade, de vet vad det handlar om. Och inte tror jag att de förgiftar maten för att jäklas med oss. De har inte faktiskt råd med det.
Vad heter det där sättet som man odlar på?
Att... integrerad odling som går ut på att man det där, bara bekämpar när det verkligen behövs. Ja, där, men att det, jag vet inte om det mera finns så hemskt mycket med i bilden, men det har funnits
också.
Men vad
borde vi satsa på då så här? För att få det på något sätt att funka, att man ändå har mat och att den är ren.
Vi borde kanske ha nya attityder. Mm. Det är klart att all mat är riskabel. Det är riskabelt att äta.
Det är det.
men att, och det är ju ett sånt klart välfärdssymptom i det här landet. Att nu så vi har 50-11 olika allergier. Vi har 50-11 olika dieter. Och de stackars skolköksarna, så de håller på att jobba ihjäl sig. För att servera bortkämda unga som ändå inte äter någonting av skolmaten. Alla olika sorters. Nu är det ju välfärdsproblem det här. I väldigt hög grad.
Jag tänker mycket på det här så att det är ett problem med att man inte är kapabel att tänka långsiktigt. Här är egentligen grunden till det. Man kan ju säga att folket var lite som barn då när det kom den här massproduceringen och det hade varit tajta tider och krig och saker. Ingen hade fått mat. Och så slängde man in sig i det och så kom det konsekvenser. För att vi vet ju tyvärr inte hur mycket alla kemikalier vi använder dagligdags påverkar vår genmassa till exempel. Mm. Det, vi kan inte säga det på förhand för det är inte undersökt. Då tänkte man inte på det samma som p-piller kom på marknaden. Hej, man tar i det bara. Och sen kommer det massa med kufiska grejer och cancerhöjs och det ena och det andra. Långsiktighet är en bristvara som borde uppmuntras mer i businessen. Liksom.
Den förutsätter ju också kunskap. Ja, och det är ju kunskapen som saknas. Det kommer nya kunskaper hela tiden. Det kommer nya vetenskapsundersökningar hela tiden. I ena dagen så är fett fruktansvärt skadligt och andra dagen så är fett väldigt hälsosamt. Och alla massmedia tutar ut de här nya resultaten hela tiden och folk försöker följa dem till höger och vänster. Och ingen kan egentligen orientera.
Nej, det bör fördjupas.
Lagom är liksom inte
balans
riktigt...
balans eftersökes.
Ja, det är liksom inte riktigt sådär, det som man gör idag mer, utan det är för mycket av det ena eller för lite av det andra.
Ja, det blir just det här skammen som vi nyss talade här om. Förlåt, nu avbröt jag. Men skam, det är någonting. Förut så kanske man tänkte, förut var det också en hel del skam med. Men vad är det som driver, alltså pushar... gör så att man går framåt, utvecklas eller gör vissa beslut. För många baserar sig många beslut på skam. Jag is inte göra det där, jag is inte sätta på det där, jag är för gammal att sätta på den där blusen, oj nej. Att jag är ju... allt det här, vårt samhälle är mycket baserat på skam, på en reaktion av skam. Och jag kan inte anse det hälsosamt.
Och på vad ska folk säga?
Vad ska folk säga? Jag menar, som rappare liksom, så måste jag säga att när man är kvinna och rappare så... nu skulle man ju kunna tänka att oj nej, inte kan jag säga det här, men att tyvärr så mina feministiska åsikter kommer ju hemskt ofta fram och jag får nog en hel del ta för det också. Men på samma gång andras åsikter kommer fram och de får ta reaktionen på det.
Melinda Lönnberg och Lena Selén, där lämnar vi ekologisk mat för att klockan tickar med en fruktansvärd fart.
Oj,
här i fredagssnacket. Och jag vet att Lena vill att vi också ska prata om det här med kontanter som blir allt mer osynliga eftersom man då istället har betalkort. Och i Drömsö finska församling i Helsingfors så ska man då från och med första advent testa att uppbära kollekten elektroniskt. Alltså man kommer att ha en läsplatta med tillhörande kortläsare där folk får ge kollekt. Och fem andra församlingar i Helsingfors ska också prova på det här. Nu undrar jag bara att är det så att vi kommer kanske kommer att ge mera kollekt om du ger med korten om du söker fram några fem sedlar?
Alltså det är ju något fel på sedlar. För när du sätter dem i plånboken så bara, de försvinner.
Nej,
och sen har du dem inte mer.
Ja,
det är något underligt, det är något magiskt i det. Och där, alltså, nu ska man komma ihåg att kollekten är en ganska viktig del av församlingarnas inkomster. Mm. Så det är faktiskt inte bullshit vad vi sätter i den här kollektpåsen. Mm. Och då tror jag att eftersom vi så sällan rör oss med kontanter, så varför inte? Jag tyckte det var en lysande idé och jag hoppas att Ingo församling inför det mycket
tror
snart.
Tror du att man ger mer kollekt då?
Jo, det tror jag. Ja. För då sätter du inte 5-20 cent svantar som du råkar hitta i plånboken. Utan du kanske sätter en femma.
Mm. Det är lite sådär som så när man går i butiken och vad heter det, har man en tia i handen så är man mycket mer noggrann med vad man köper på det sättet. Jo. För det är en konkret tia. Och sen har du ett kort sådär.
Liksom.
Tick, tick. Ja, så trycker man in knapparna. Och ja, givmildhet för välgörande ändamål är ju det är lite sådär glömt ofta just att jag är ju inte själv medlem i kyrkan, men jag har jättestor respekt för det här arbetet som kyrkan gör på så många ställen. För att
biståndsarbete till exempel, jag tror 100 gånger mer på kyrkligt biståndsarbete än jag tror på statligt.
Mm. Men hörni, vad tror ni om det här sen de säger också i Drömsö finska församling då att ett elektroniskt system antagligen ger flera valmöjligheter för församlingsmedlemmarna. Då kan de själv välja vilket ändamål pengarna som de donerar går till.
Det är bra.
Det är underbart.
För alla präster berättar inte ordentligt vart kollekten går just den här söndagen. Eller så kanske man inte hinner höra det för att mikrofonerna inte fungerar. Så. Men om man vet det, så då kan man. För det finns faktiskt vissa sådana som jag definitivt inte vill ge till. Ja. Och så finns det sådana som jag absolut vill stödja. Så det låter jättebra.
Men hur är det nu? Sen kan det ju vara så också att många säger att oj, ni pratar alltid där i radion om webben svenska.yle.vi/Västnyland. Jag har ingen dator, jag vet inte vad webben är för någonting. Så säger jag något, men jag har inget betalkort.
Oj.
Men det har de flesta numera.
Är du säker?
Inte alla förstås. Nej. Och men nu ska det ju finnas möjlighet också att sätta in en slant alldeles vanligt. Det är klart det. Men att det där faktum är att då när vi fick datorerna i det här landet så då lät vi oss marginaliseras på ett sätt som var ganska fruktansvärt. Jag kommer ihåg de där ändlösa förhandlingarna där vi journalister skulle börja med datorer. Och vi krävde kontrakt på att vi skulle få papperskopior på allt vad vi skrev. Och vi förhandlade och vi underhandlade i timmar. Och vi gjorde oss, det enda som hände var att vi gjorde oss rädda för datorerna. Vi skrämde oss och nu har vi dem här. Och jag tycker jättesynd om de äldre som, eller det finns också sådana som är kanske 50-60 års åldern som fortfarande inte har i en dator. Jag tycker jättesynd om dem.
Men betalkort är man kanske inte rädd för sen utan kan använda den mera frikostigt i församlingen.
Den är mera normaliserad. Jag menar, det har för det första man har normaliserat det i media, det har varit så här grejer som man ser på tv, i filmer och sånt. Så vi är vana att se det. Datorerna var en ganska stor förändring.
Det var en revolution. Det var en kollision, ja. Men att vi ser hur det har gått. Och det där, om man bara är rädd hela tiden, så det enda som händer är att man skaffar snubbeltrådar för sig själv.
Mm. Här måste jag säga, det har ju mycket att göra just med det här informativa, att var kan man få lära sig såna saker? Som nu det här med det här att Nordea slutar ge ut pengar i Karis. Alltså, va? Va? Vänta nu.
Alltså det är ju synd om alla små föreningar. Därför att när man har marknader, man har olika evenemang så får man faktiskt in kontanter. Mm. Och det har nu blivit ett fullt begrepp. Det får man inte. Det ska man betala för att sätta in på banken. Och jag förstår att bankerna inte vill ha de här personalkostnaderna. Men i vilket fall som helst, så nu är det ju ganska rysligt. Vad ska vi göra?
Här kommer vi tillbaka till den här företagsamheten, så att vi har ju problem med arbetslöshet här i landet. Vi har problem med att företag har det jättejobbigt. Liksom, hur och vem ska kunna driva framåt de här problemen och börja lösa dem? För att just i banker så är det ju otroligt viktigt att det finns personal, tycker jag, om man har ärenden. Och att man kan inte skära ner det hur mycket som helst.
Huvudtaget behöver man människor.
Ja, att vare sig det är då över en disk som för många är jätteviktigt, eller per telefon eller någonting, men att det finns den här mänskliga kontakten, för att vissa grejer kan inte datorsystem köta om helt enkelt.
Vet du vad, Lena Selén och Melinda Lönnberg, det är så att tiden tar slut. Men Lena, jag har en fråga till dig, kort svar. Det är lite en överraskningsgrej eftersom det handlar om Degerby. I Ingo då kanske äntligen får kommunalteknik.
Inte ännu. Kanske, om vi har riktigt tur, kanske 2016, 2017 kommer det pengar till det och så ska det byggas ett rör.
Vad tycker du?
Jag tycker det är jättebra. Jag tycker bara att radion hade lite fel när ni sa att det är 10 år var det aktuellt. Jag flyttade till Degerby 87, då var det högaktuellt. Och då lovades det, snart kommer det nog.
Ja. Snart så, är det här.
Nej, det är inte snart här. Jag tror inte på någonting. Men Ingo kommun har ju varit med och betalat röret från Sjundö till Finno. Och det ger hopp. Det ger verkligen hopp.
Vi avslutar fredagssnack med hopp. Tack ska du ha.